Vi fortsätter vår sammankomst och säger som man så ofta gör i inledning av en predikan i Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Jag tänkte läsa en vers ur Johannes evangeliets tredje kapitel, nämligen vers 16. Och den versen lyder i Jesu namn: Så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Amen. Detta korta bibelstycke innehåller så oerhört mycket om vår tro, om Bibelns undervisning och om den treenige Guden. Jag tänker på er 08-or som till sommaren ska konfirmera er. Där handlar mycket om att lära sig och fördjupa sig i trons grunder. Och jag tänkte att den här predikan får vara i första hand kanske riktad till er, men vi har var och en något att lära. Den kyrka vi tillhör är den lutherska kyrkan, evangelisk-lutherska kyrkan. Det innebär att vi lutar oss ganska mycket till det som Luther på 1500-talet i Tyskland skrev ner och kom fram till i sina långa och djupa tankar. I psalmen vi sjöng, i den andra versen, så avslutades den med egentligen med Luthers fråga: Var kan främlingen få frid på jorden? Det var Luthers utgångspunkt i det stora när han började fundera och söka svaret på detta. Han var verksam inom den katolska kyrkan, där mycket av ens rättfärdighet baseras på utåtriktad verksamhet. Att man gör många goda gärningar. Men Luther hade kommit fram till att detta kan inte räcka. Och Luther, han använde sig av Bibeln men också gamla teologers texter. Han sammanställde mycket av sin forskning och sin filosofi i olika texter, bland annat katekesen, som ni konfirmander kommer att få lära er delar av utan till, men också fundera kring vad betyder allt detta. Luther insåg att de flesta utav oss inte skulle orka eller klara av att sätta oss in i hans djupa och mångfacetterade funderingar. Så han gav också ut den lilla katechesen som vi kanske är mest vana att handskas med. Där man hittar 10 Guds bud, där man hittar trosbekännelsen, där man hittar bönen Fader vår och med förklaringar till. Den här textstycket, versen som vi läste, kallas också för lilla bibeln. Därför att den innehåller så oerhört mycket. Den talar om Gud som sände sin son. Nämner alltså Gud vid två olika persona. Både som Gud som fader, men att han sände sin son till världen. Han sände Jesus till världen. Och Jesus, om man läser kring honom, så inleder Johannes sitt evangelium på ett lite annat sätt än vad de andra gör. Matteus till exempel räknar upp Adams släktled ner till Jesus för att visa på för judarna att Jesus var av Adams släkt. Men Johannes, han inleder med att i ordet, i begynnelsen fanns ordet, och ordet fanns hos Gud, och ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I ordet var liv, och livet var människornas ljus, och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. Det här berättar om den tid innan, det kan jag egentligen inte kallas tid eftersom tiden inte fanns, men det handlar om före skapelsen. Innebär att Gud fanns. Och ibland har man hört berättas och predikas att där satt nog Gud fader tillsammans med sonen när jorden skulle skapas. Gud som allsmäktig och allvetande förstod vad som skulle komma att ske med människan i och med syndafallet. Och då har man hört berättas om hur sonen, alltså Jesus, säger till Gud: skapa du så förlossar jag. Det var ur intet, ur ingenting som Gud har skapat allt det synliga, allt det osynliga som vi får ta del av och får njuta av. Sen berättar Johannes vidare i första kapitlet där, jag hoppar över någon vers, om han talar om det sanna ljuset som ger alla människors ljus skulle komma in i världen. Han var i världen och världen hade blivit till genom honom, men världen kände honom inte. Han kom till det som var hans, och hans egna tog inte emot honom. Men åt dem som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt alla som tror på hans namn. Johannes övergår här att tala om vårt ljus här på vandringen. Jesus Kristus, när han kom hit till världen, så kom han för de sjuka, de svaga och de fattiga. Han kom för de som levde i synd men inte av synd. Han kom för att försona syndafallet mellan människan och Gud. Det som man kanske lägger märke till här i Johannes evangeliets början som jag läste, det var att han kom till sina egna, men hans egna tog inte emot honom. Jesus föddes in i en judiskt samhälle, en judisk omgivning, men blev inte där mottagen som frälsare, som förlossare. Sen istället blev han ofta ifrågasatt. Att vem är du som säger att du är Guds son? Och folk pekade på honom och sa att han är väl snickaren Josefs son. Och så vidare. Men samma skeende var det i vårat lilla textstycke vi läste. Precis samma situation var det där när en ung man, Nikodemus, som var medlem i judarnas råd, han kom och ifrågasatte Jesu undervisning och Jesu lära. Och det var då Jesus bland annat svarade det här korta stycket som vi läste. Jag tänker också på trosbekännelsen som vi vuxna ofta har fått lära oss, eller har fått lära oss under konfirmationen, och som vi ofta läser i samband med gudstjänster i kyrkan, som inleds med: Herre, jag tror på Gud Fader, den allsmäktige, himlens och jordens skapare. Om man bara tar det stycket så som Luther gjorde och fördjupa sig kring detta och fundera på vad innebär det att han är allsmäktig och han är himmelens och jordens skapare. Det innebär ju enligt Luther, som han skriver i Lilla katekesen, i början så räknar han upp att han har skapat mig och alla varelser, gett mig själ, ögon, öron och alla lemmar, förnuft och alla sinnen, och att han alltjämt uppehåller mig. Dessutom försörjer han mig varje dag rikligt med mat och kläder, hus och hem, och med vad allt jag behöver till mitt livsuppehälle. Han beskyddar mig för allt farligt och bevarar mig för allt ont. Allt detta gör han endast på grund av sin faderliga godhet och barmhärtighet, utan att jag på något sätt förtjänat det. För allt detta bör jag tacka, lova, tjäna och lyda honom. När vi tänker på Gud, och när man hör folk resonera kring sin Gud, så finns det så oerhört många olika sätt att försöka beskriva Gud. Och det är omöjligt för oss att beskriva den kraft, den storhet, den nåd och den kärlek som Gud visar oss människor. Och ändå är det bara en del av Gud. Men när vi ser Gud, Fadern, som skapare, så blir vi också ödmjuka och förstår att om vi bekänner Gud som allsmäktig skapare, så är vår uppgift här i tiden väldigt ringa, men samtidigt oerhört viktig. Vi får vara ödmjuka och lyhörda. Vi får ta emot Guds gåvor så som han vill ge oss dem. Det är inte alltid så lätt. Vi som människor jämför oss ofta med varandra. Den ena har det bättre ställt. Den ena har kommit in på en skola som inte jag har kommit in på. Och så vidare. Men när vi ser på Gud som allsmäktig. Och när vi ser tillbaka på våra liv, så kan vi konstatera att trots att det har funnits tillfällen där man kanske ifrågasatt Guds planer och Guds verkan i mitt liv, så har livet ändå blivit till det bästa. Bättre än det kanske skulle ha blivit om jag själv hade fått styra och ställa. Men jag har någon gång nämnt tidigare att jag har, när jag satt i diskussion med kollegor som var muslimer, så en av deras stötestenar som de inte riktigt kan ta till sig, det är just den här delen som Luther faktiskt försöker beskriva med den treenige guden, Fadern, Sonen och den helige anden. Inte att vi har tre olika gudar, så som min kollega försökte vända det hela till. Utan Gud som är allsmäktig, för han är det möjligt att iträda olika persona, olika skepnader skulle man kunna säga. Och en var när han steg hit på jorden som sin son, som vår frälsare, som Jesus Kristus. Och Jesu gärning, försoningsgärning, hörde vi via Daisto i predikan innan. Att inte ens hans egna lärjungar trodde fullt ut, eller alla trodde inte på den undervisning han hade förkunnat om att han skulle dö men att han skulle uppstå. Thomas tvivlade. Och jag kan tänka mig att många andra kände tvivel men kanske inte uttryckte dem på samma sätt. Därför att vi som människor, vi har svårt för att ta till oss saker som vi inte med vårt eget förstånd kan förklara. Men Jesus Kristus i den andra trosartikeln, alltså den andra delen i trosbekännelsen, så är det just sonen, Jesus Kristus, som man talar om där. Där vi säger att jag tror på Jesus Kristus, Guds enda son, vår Herre, vilken är avlad av den helige ande och född av jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begraven, nedsteg till dödsriket, uppstod på tredje dagen ifrån de döda, uppfor till himlarna, sitter på Guds, den allsmäktige faderns högra sida, och därifrån ska komma till att döma levande och döda. Det var egentligen det här som Daisto ägnade sin predikan till. Om Jesu död på korset. Att han dog inte för att judarna så ville, de laglärda fariseerna, utan han dog för att uppfylla det löftesordet som hade getts om att en gång skulle den komma som krossar ormens huvud, som besegrar själafiendens makt och dödens makt över människan. Han dog helt oskyldig, tvingades han pinas och led för mina och för dina synders skull. Vidare, när man tittar på Gud, så kommer den tredje delen in. Och en kär broder gav ett förslag här på när tolken kom och frågade efter ett textstycke, så kom det så snabbt från ingenstans. Ta Matteus 3:16. Och vi fick ju lov att titta vad Matteus 3:16 innehöll. Och läser jag det så står följande: när Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa: detta är min älskade son, han är min utvalde. Det här, kära bröder och systrar, kära ungdomar, ni som har börjat med er konfirmandläsning, det här kanske är svårare att tro på än den historiska personen Jesus Kristus. En annan kollega som jag pratade med tidigare, som jag också nämnt någon gång, fastnade, hade sin stötesten i just att Jesus Kristus var Guds son, att han var född av jungfru Maria. Det gjorde att hon inte kunde ta sig, eller kunde ställa sig bakom trosbekännelsen och den kristna läran. Men som troende, när man har fått höra om Jesus Kristus, man har läst om honom och att han har funnits som på jorden, är nog inte, det är ingen schism där, utan även forskare är nog överens om att Jesus har funnits. Sen om han var Guds son eller inte, det håller inte alla forskare med om. Sen kommer vi då till helig ande, som är Guds tredje person. I trosbekännelsen säger vi: jag tror på den helige ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv. I det här Matteusevangeliets vers som jag läste, så beskrevs hur helig ande sänkte sig över Jesus i form av en duva. Och jag tror att ni konfirmander på långfredagen gick runt i Mockfjärds kyrka, om jag förstår minns rätt. Jag vet inte alla delar som Timo gick igenom där, men uppe i predikstolen har jag för mig att i taket i predikstolen finns en duva. En bild för att helig ande är med i predikan. Och helig ande är också så oerhört svårt att bestämma var finns helig ande och var finns den inte. Finns den hos mig, hos dig, eller finns den bara bland oss, eller finns den i någon annan gruppering, eller finns den överhuvudtaget? Men om vi som har fått leva i Guds rike under en längre tid och gått på möten och predikningar, lyssnat till predikningar, så är jag övertygad om att ni som känner oss predikanter, ni förstår också att ofta så kommer vi hit som kanske de allra mest odugliga för att betjäna Guds rike. Vårt enda hopp, vår enda tröst, det är att helig ande finns bland oss. Och att det är helig ande som leder oss och sin församling. För om vi satt här och predikade ur oss själva och av oss själva, så skulle ni sitta här förgäves. Vi hade inte haft någonting att ge er. Och det är en trygghet också för oss predikanter att uppleva det, att trots att man känner sig oduglig, så leder helig ande predikan på ett alldeles oförutbestämt sätt. Plötsligt i predikan kommer tankar upp som man inte alls har funderat kring under veckan, som man kanske har gått och funderat kring texter. Under predikan så dyker sådana tankar upp. Och jag tänker så enkelt och så barnsligt att det är Guds ande som leder oss, som ger oss de rätta orden för varje stund och för varje åhörare. Det är skrämmande för oss predikanter att gå hit, men det är trösterikt att få lita på att det är inte mig det handlar om. Det är inte predikantens ära som står på spel, utan vi får lita på att det är den helige ande som vill vägleda församlingen. Och precis som Luther skriver, att jag tror att jag inte av mitt eget förnuft eller av min egen kraft kan tro på eller komma till min Herre Jesus Kristus, utan den helige ande har kallat mig genom evangelium, upplyst mig med sina gåvor, helgat och bevarat mig i den rätta tron. På samma sätt kallar, församlar och upplyser och helgar han hela kyrkan på jorden och bevarar den i Jesus Kristus genom den rätta tron. I denna kyrka förlåter han mig dagligen och alla troende alla synder. Han ska på den yttersta dagen väcka mig och alla döda och ge mig och alla som tror på Kristus ett evigt liv. Skulle vi ha fortsatt att läsa versen efter i Johannes evangeliet, vers 17 och 18, så står det så här: till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle räddas genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte har trott på Guds enda sons namn. Och detta är domen, att när ljuset kommer in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda. Den som gör det onda avskyr ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som handlar efter sanningen, han kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att han gör vad Gud vill. Det här med att människan lever i mörkret och vill leva i mörkret, det är bekant för oss redan från Adam och Eva. När de hade tagit av fruktträdet i paradiset, som Gud hade förbjudit dem att göra, förrådda av själafienden, så föll de i själafiendens lockelser och föll i synd. Vad var det de gjorde efter det? Jo, de gömde sig. De försökte skyla sig själv. De insåg sin egen nakenhet. Men när Gud sedan började söka dem så försökte de gömma sig. De kände sin egen syndighet. De kände att som de i det läget var, så skulle Gud inte se dem som rättfärdiga. Men Gud i sin stora kärlek och sin stora nåd förlät Adam och Eva sina skulder, så att de kom in i Guds, blev Guds barn igen och kunde sprida evangeliet som då uttalades vidare till kommande generationer, som förkunnades som löftesord om Jesu ankomst ända till vår tideräknings början. Och vi har fått höra samma evangelium, men inte längre som löftesord, utan som vittnesbörd om Jesus Kristus, Guds enfödde son, vår Herre. Att han kom hit för oss, för var och en som tror på honom, som vi hörde i vår text. Han kom hit för din skull och för min skull, för att försona dina och mina synders skull. Och det är därför vi ordnar dessa sammankomster, för att få höra glädjebudskapet om Jesus Kristus, för att få höra om Guds stora kärlek och Guds stora nåd, för att bli ledda av den helige ande. Så även i denna stund, du kära broder och syster, som finner dig själv tvivlande, syndig, även i denna stund får du upplyfta din blick till Jesus Kristus på Golgata, mellersta kors, och tro på det när han säger att allt är uppfyllt, alla synder är förlåtna i Jesu namn och dyrbara försoningsblod. Även i denna stund, kära bröder och systrar, får ni tro i Jesu namn och blod, i Jesu namn, i Jesu namn och blod, 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 i Jesu namn, i Jesu namn och blod, alla synder är förlåt. I Jesu namn, i Jesu namn och blod, 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 alla synder är er förlåtna. Och själv, när man speglar sig i Guds ord och förstår delar av hans helighet, så ser man också sitt eget fördärv, hur misslyckad och syndig man är. Och därför vill jag fråga, för jag tror mina egna synder är förlåtna. Jag vill fortsätta att tro och vandra som ett av Guds barn. I Jesu namn. Amen. Vi stillar oss till Herrens välsignelse. Herre, välsigna oss och bevara oss. Herre, låt ditt ansikte lysa över oss och var oss nådig. Herre, vänd ditt ansikte till oss och ge oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Amen. Thank you.